Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 89 av Ångestpodden!
Hej!
Jag säger typ alltid så samma, du vet. Hej allihopa och
ja, samma. Det syns i klippprogrammet, ser det likadant ut, de här nivåerna.
Ja, precis, exakt, de här våglängderna är exakt Hallå. Samma.
Avsnitt 89.
Mm. Snart 100.
På fan. Något sätt längtar jag till, du vet, så här, tills det är liksom, tills vi bara 208, alltså du vet så här, man bara, vi bara finns.
Fast på ett annat sätt känner jag liksom så här att Ångestpodden är fortfarande barnet.
Ja.
Men efter 100 blir det en tonåring.
Fy fan, hur ska vi hantera en tonåring?
Ja.
Men de säger ju att tonårsåren, de är svåra, men ja. Vi får uppfostra Ångestpodden.
Ja, det tror jag vi kan göra med alla er lyssnare, tror jag det kommer gå hur bra som helst.
Gud, ja.
Ja.
Alltså vi har ju kommit på en liten grej.
Mm.
Vi har ju alltid trott att vi har 300 000 i månaden.
Lyssnare, ja.
Som lyssnar.
Mm.
Tills vi hittar knappen för all statistik. Och inser att ni, alltså så här, lyssningar har vi 600 000 ja. I månaden.
Vi har 600 000 startade streams i månaden. Det är ju rätt sjukt.
Ni är ju, alltså ni är så underbara. Ja. Vi älskar ju så otroligt mycket.
Ja, men det känns ju sjukt men ändå väldigt kul att Ångestpodden är cirka dubbelt så stor som vi har gått runt och trott.
Så, det känns som jag vill säga så välkomna alla jag inte visste fanns.
Ja.
Dagens ämne.
Ja, utmattningsdepression ska vi ju prata om idag.
Ja, utmattningsdepression, utbrändhet.
Att gå in i väggen.
Det har ju verkligen många namn där.
Ja, verkligen. Och vi har ju träffat underbara Isabelle Boltenstern.
Alltså, jag är så full av inspiration efter att ha träffat henne.
Mm.
Hon är liksom, hon har sån power, den här kvinnan. Och jag känner bara, jag ser upp till henne verkligen.
Mm, verkligen. Och hon, det känns som att, för hon, det, hon kommer ju berätta mer om detta själv. Men hon har ju liksom själv varit utbränd. Men alltså det man kan lära sig av att bli utbränd. Och som hon ju är väldigt bra på att förmedla. Men alltså jag tror man lär sig så extremt mycket av sig själv. Och det är så viktigt att prata om det här ämnet. För det ligger fan alla så sjukt nära till hands. Speciellt i vårt så här prestationssamhälle nu. Det är så många som bara vill prestera. Och ha typ så här, ja men orimligt höga mål. Det är liksom inte, det är inte mänskligt att ha så höga mål som vissa faktiskt går runt och har.
Nej, verkligen inte. Och ja, det känns som en så här... Alltså det är ju dumt att prata om så här olika psykiska sjukdomar eller så här psykiska tillstånd och bara det är högaktuellt. Men just när det kommer till utmattningsdepression så känner jag att vi vet så lite. Och det känns som att inom så här närmaste tiden är det så otroligt många som kommer drabbas av det. Alltså de närmaste åren.
Mm. Och vi tycker ju väl att det känns väldigt oroväckande på grund av att vi har fått ganska mycket mejl ifrån er lyssnare som är väldigt unga och redan är typ sjukskrivna ifrån skolan. Och det är så här, så höga krav ska man inte ha på sig själv, eller skolan ska inte ställa så höga krav så att det ens finns en risk att man blir utbränd när man är så
verkligen
ung.
Verkligen inte. Nej. Men ni ska aldrig lägga den skulden på er själva, för det är absolut inte det handlar om. Nej. Men det kommer ni få en klar bild av i den här intervjun.
Mm.
Så säger vi som vanligt, eller?
Ja, det gör vi, va?
Nu rullar vi intervjun med Isabelle Boltenstern.
Varsågoda! Hej Isabelle och hjärtligt välkommen till Ångestpodden!
Tusen tack!
Kul att du är här!
Ja, men jättekul att jag fick komma.
Ja.
Det gör mig väldigt glad.
Vad kul! Okej, vem är Isabelle?
Jag brukar ju börja med att beskriva mig som en klämkäck skåning. Jag vet inte
jag
varför.
Älskar, jag älskar klämkäck.
Ja, jag också. Jag har bara fått en vibb av att i storstan är det inte riktigt lika välkommet. Eller?
Nej, men kanske inte.
Nej,
alltså, det kanske är ett begrepp man slänger med.
Jag tror det. Och speciellt när det är skånsk och klämkäck. Det är mycket i det som...
Jag skulle säga det är nog liksom så här...
Här kommer en skåning som tänker ta plats.
Ja, men precis. Nej, men jag brukar säga klämkäck skåning för att beskriva min personlighet lite grann. Men det jag gör till vardags är att jag är sportreporter och programledare på Discovery Network Sweden. Så det är Kanal 5 och på Eurosport. Och till, ja, på fritiden så gör jag YouTube-klipp, humoristiska YouTube-klipp om utmattningssyndrom.
Mm.
Så jag älskar
de är ju väldigt klämkäcka också.
De är det,
ja.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest för mig har egentligen kommit lite på senare år. När jag växte upp så hade inte jag så mycket ångest. Jag var liksom lyckligt lottad och ja, men hade ett gott självförtroende och trodde väldigt mycket på mig själv. Sen hände ju någonting när jag kom in i arbetslivet. Då kom det en lite jobbig känsla som kallades prestationsångest. Och det är det, när man säger ångest så är det prestationsångest för mig. Mm. Och det är det som har stulit så otroligt mycket energi från mig.
Alltså jag tycker det är spännande att du säger att du inte hade så mycket ångest, alltså när du var yngre.
Mm.
För jag kan verkligen känna igen mig det och relatera till det. För många är det ju så här, ja, men det var så himla jobbigt när jag var 12, 13, 14.
Då var jag helt, ja, men, jag var superlycklig.
Samma här.
Jättetrevligt i det livet.
Ja, verkligen. Alltså så är det för mig också. Och sen när jag blivit äldre och man bara, nu förstår jag allt, och då får jag ångest.
Ja,
typ.
Ja, precis. Men det är ju kul att kunna ge den bilden också. Precis. För många tänker ju liksom den förutfattade meningen om framförallt då unga ambitiösa tjejer som blir utbrända. Då är det alltså, ja men du har ju varit ett vandrande ångestmoln och du har haft så mycket känslor utanpå. Och jag bara, nej. Det har jag inte alls, utan det här har ju kommit på senare dag. Mm. För mig har det en helt annan anledning, även om ja, men vissa kanske har känt så. Men jag vill gärna visa liksom att det kan komma senare om man råkar ut för vissa ja, men varningssignaler. Då.
Mm. Exakt. Jo, men vi tänkte så här innan vi börjar, att vi ska ju prata om utmattningssyndrom, utbrändhet, utmattningsdepression. Gå in i väggen, alltså vad säger man?
För mig spelar det ingen roll. För mig kan man säga allting, för jag förstår vad man menar. Jag vet att många tycker att man inte ska säga utbränd, för att det låter lite som ett stearinljus där veken har bränts ner till botten och aldrig kommer komma tillbaka. Jag ser det inte så, men jag kan fatta varför folk inte vill få riktigt det epitetet om sig själva, för att det känns som att jag kommer aldrig komma tillbaka. Men som sagt, ja, jag vet inte, utmattningsdepression är ju det som läkaren säger, men det låter väldigt formellt. Så att jag kommer nog slänga mig med alla termer.
Men
man får liksom välja det som man känner sig trygg med.
Då gör vi också det. Men innan vi börjar prata om din utmattningsdepression så känner vi att vi måste liksom ta det lite från början. Alltså hur såg ditt liv ut? Vem var du? Hur såg ditt liv ut innan du blev utbränd?
Ja, men lite som jag sa innan så har jag alltid varit ganska ångestfri, och det var först när jag började jobba som mina problem kom. För då, ja, jag var 21 år gammal när de ringde från ett tv-bolag och ville plocka mig från skolan. Jag var inte färdigutbildad, utan de plockade in mig för att de ville ha med mig i deras sändningar. Och som 21-åring, hur smickrande är inte det att någon vill ha en?
Det är väl liksom goals.
Ja, men precis. Då tänkte jag också, så jag bara, ja, okej. Vi pausar skolan och så hoppar vi på det här jobbet. Problemet var bara att det var ingen som lärde mig hur jag skulle göra mitt jobb. Och när man då kommer in, man har aldrig gjort tv, så ska man stå i en livesändning och hålla låda. Det funkar liksom inte. Så att det var här min prestationsångest började komma.
Mm.
Att jag kände att, ja, men jag vet inte om jag gör rätt. Jag vet inte om jag är bra nog. Jag vet inte, liksom, kommer någon annan komma att ersätta mig om jag är en ärkesopa på det här? Mm. Jag kände bara så här, ingen trygghet. Och det är just den här otryggheten som har bidragit till en riktig känslostorm i kroppen. Och då är det samma sak. Ja, men då ber man kanske om feedback. Man ber om att någon ska återkoppla. Är det bra det jag gör? Är det någonting jag kan förbättra? Och får man inte den feedbacken, då är man ju ute och famlar i mörkt, djupt vatten. Och det var det framförallt som är en nyckeldel till min utmattning, tror jag.
Mm. Men sen jobbade du även väldigt mycket, va?
Åh, herrejesus!
Ja.
Ja, jag har ju kollat igenom min kalender från den här tiden och suttit och räknat på veckorna. Och det kunde vara liksom, ja men max en dag ledigt i veckan. Jag jobbade liksom 65-70 timmar. Men någonting jag tycker är viktigt att, ja men jag tror ändå att man kan jobba ganska mycket, men man måste få pauser.
Mm.
Absolut att du kan jobba intensivt med ett stressigt yrke under vissa perioder. Men du måste också veta att så här, ja, men om 3 veckor, då ska jag åka till Spanien och vara ledig. Eller ja, då har jag en ledig helg, då jag bara ska ligga på sofflocket.
Mm.
Att man måste ha de här små andningshålen inplanerade.
Ja, men att man vet att det kommer en lugn period efteråt.
För går du runt och har liksom, ja men, och bara ha, vad ska jag säga? Alltså, det är svårt att mäta i tid. Alla jobb är ju så olika, men mitt yrke var ju ett högenergiyrke. Jag skulle prestera hela tiden, jag skulle stå framför en kamera, vara väldigt uttrycksfull, vara tvungen att ha väldigt mycket fakta i huvudet. Det stal ju väldigt mycket energi. Men speciellt då, när det var under en så lång tid, att det var det som slet ut den liksom.
Mm. Mm. Ja, för alltså, det här sättet var ju inte hållbart att leva på för dig. Men så här, vad var det som hände när du helt plötsligt insåg att okej, så här kan jag inte ha det?
Ja, men egentligen var det konsekvensen av väldigt mycket. Alltså, förutom jobbet så var det ju då att ja, men man ska träna och upprätthålla ett socialt liv. Jag hade ett långdistansförhållande som jag pendlade till. Att det var mycket på alla fronter från mig. Men det som framförallt var... anledningen var liksom, jag jobbade för mycket, för intensivt och var för orolig och kände att jag hade ingen trygghet i mitt jobb överhuvudtaget. Så att framförallt det, och jag märkte det så här, jag skrev ju dagboken under den här tiden, och det är så intressant att gå tillbaka och läsa, för att redan liksom första månaderna på jobbet så förstod ju jag att oron började komma, men jag ville liksom inte riktigt se det. Jag tänkte så här, ja, men detta är bara en övergångsperiod. Det är alltid jobbigt i början på ett nytt arbete eller när man kommer till skolan. Det är mycket intryck. Men det lugnade sig aldrig för mig. Jag kände aldrig att jag var tillräckligt bra. Så att det var de känslorna som var väldigt avgörande, måste jag säga.
Men var det så här någon utlösande händelse som ändå fick dig att så här bara, okej, det här går ju liksom inte. Var det så att trillar man liksom, du vet, uttrycket att gå in i väggen, är det då det man gör liksom?
Man räknar ju med att det ska smälla liksom.
Ja, men precis, ja. Och sen ligger man där i en hög.
Ja, ja, men så kan det vara för vissa. Och det har man ju läst om folk som får en rejäl jäkla panikångestattack och totalt bryter ihop. För mig kom det mer smygande. Att, ja men kanske... Detta var våren 2014 som jag hade jobbat extremt mycket i ett halvår. Det hade varit junior-VM i ishockey, det hade varit OS i Sochi och sen så hade jag gjort kvalserien i Hockeyallsvenskan. Så det hade varit fullt sjå i ett halvår. Och så fort det var slut så bara kände jag, nej men jag har ju varit sjuk. Det senaste halvåret har jag varit sjuk. Var varannan vecka. Det har varit liksom 8 urinvägsinfektioner på ett år. Det har varit förkylningar, det har varit influensor. Jag bara... Så här dåligt immunförsvar kan ingen människa ha. För att det, och där kom min första varningsklocka som gjorde att jag sökte läkarvård. För jag bara, okej, nu har jag gått på penicillin liksom, till och från i ett halvår. Mm-hmm. Någonting är allvarligt fel. Och då började den här läkaren ta prov efter prov efter prov. Och när man då testar blodet, då räknar man att man ska få hitta någonting. Liksom, någon sänka eller någon svacka eller vad som helst. Men de hittade ingenting. Så ett halvår gick jag runt och liksom kände bara att men jag mådde inte bra. Ibland blev det bättre, ibland blev det sämre. Men mitt generella stadie var ganska värdelöst.
Men på pappret mådde det ju bra.
På pappret, frisk som en utkärning. Ja. Det var ingenting att klaga på pappret.
Nej.
Men problemet är ju att utmattning inte syns i blodet. Så den här läkaren var, jag vet inte, han kanske var lärare egentligen. Nej, men den här läkaren, han tog liksom alla möjliga blodprover. Och ingenting visades. Och han satt och bara, jag förstår inte vad det är. Liksom, jag hör ju att du mår dåligt, men på pappret så mår du ju bra. Och han förstod liksom inte att nej, men man måste börja gräva i skallen på en människa som är stressad. För absolut att man får fysiska symptom, men det är framförallt de psykiska som är riktigt luriga.
Mm. Men om du skulle beskriva en utmattningsdepression för någon som inte själv har varit drabbad, hur skulle du beskriva den då?
Jag skulle säga att det är som att man har helt slut på energi i kroppen. Det finns inte en gnutta av energi kvar. Det är lite som med, jag brukar jämföra det med ett mobilbatteri. Det är som att du har haft igång Spotify samtidigt som du har Instagrammat och Snapchatat och lyssnat på ljudbok och fibblat med bilder i någon redigeringsprogram. Du har igång alla appar samtidigt och då dör batteriet väldigt fort. Och sen så kanske du stoppar i laddaren när du går och lägger dig på kvällen, men sen ska du upp igen och säga att nej, men jag har ju bara återhämtat mig 5%. När du gör så med din mobil, då brukar du fortsätta ladda tills du har kommit upp i liksom en goda 90 i alla fall. Mm, ja. Då brukar man känna så här, nu kommer jag ta mig igenom dagen. Ja. Men när det gäller dig själv så tänker du, 5%, ja det här kan säkert gå. Men det gör det ju inte, för då ligger man och sliter på den här sista reserven. Och till sist så blir det här som... Man brukar säga att känslan av att nej, men jag kunde inte komma upp ur sängen på morgonen. Och det är precis den känslan som är svår att förklara. För det är, man tänker som frisk, tänker man så här, ja men vadå, det är ju bara att gå upp. Det är bara att räkna ner för dig själv. 3, 2, 1 och så går jag upp. Mm. Problemet när man är utmattad är att man räknar 3, 2, 1 och sen händer absolut ingenting. För att du har inte en energicell kvar i din kropp. Det är jättesvårt att förklara, men ja, med det här mobilbatteriet, jag tror i alla fall att det, ja, det kan vara...
Det känns väldigt målande, men det blir ändå så här, alltså, är det så att man ligger i sängen, kan man liksom inte ens lyfta armen? Alltså, är det som att man känner sig förlamad liksom? Eller är det mer att man bara känner i huvudet att, alltså, det går inte, jag pallar inte?
Alltså, mer nästan åt förlamningshållet. Att...
Ja, men det är så obehagligt.
Ja, det är, ja, men det,
det
är
så läskigt det, att det kan,
alltså,
bli
man
så
blir som paralyserad. Jag läste en studie här för några veckor sedan där de jämförde utmattning, så det här första stadiet, den här orkeslösheten, där jämför man med att människokroppen gör det som typ björnar gör när de går i ide. Att de stänger ner allting för att överleva. Och att det är det den mänskliga kroppen också gör. Jag tyckte den liknelsen var så himla målande.
Ja. Shit, vad läskigt.
Ja, men det är verkligen
faktiskt.
Det. Alltså, vi var inne lite på det innan, men så här, det händer ju som sagt både psykiska och fysiska saker när man drabbas av en utmattningsdepression. Men vad hände med dig om du skiljer så här på psykiskt och fysiskt?
Ja, men psykiskt var det att, alltså, ibland är det svårt att förklara vad som är psykiskt och vad som är fysiskt, för de går ihop lite i varandra.
Mm.
Men som sagt, det som jag märkte det på var att mitt immunförsvar bara, det försvann. Jag blev sjuk hela tiden. Men det var inte förrän jag upptäckte mina koncentrationsstörningar som jag verkligen tog det på allvar. För att tidigare så hade det varit att, ja, men jag hade ändå fungerat som människa. Visst, jag hade varit lätt irriterad, jag hade varit ganska känslokall och jag hade prioriterat jobbet framför allt annat. Men när jag satt där på jobbet och skulle, jag kommer ihåg det så himla väl, jag skulle redigera ett reportage. Och jag satt och lyssnade på intervjun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger och jag förstod inte vad människan sa. Att jag satt och tittade och det gick inte in i skallen vad människan sa. Och så tänkte jag så här, ja, men om jag bara tittar en gång till så kanske det går in. Vilket, ja, men återigen, hjärnan stänger ner för att skydda sig själv. Och så här, ja, är det ett psykiskt symptom? Det, jag vet inte. Nej, är det fysiskt? Ja, men det går ihop lite grann.
Sätt, liksom. Ja.
Men psykiskt så var det ju då att känslan var ju att man satte kollegor i skiten. För att säga, ja, ska jag gå och vara sjukskriven? Ja, men då måste ju Göran göra dubbelt så mycket som jag gör.
Mm.
Och då blev det också skuldkänslor och det gjorde ju inte saken bättre. Men det var ju också att man tappade självförtroendet. Man tänkte, ja, men Göran och Berit, ja, men de har ju klarat av det här i 40 år. Och jag pallar inte ens 2,5 år i den här branschen.
Nej.
Men då måste man också påminna sig själv om, okej, Göran och Berit, vad har de haft för förutsättningar?
Mm.
Ja, men de har inte gått runt med den här klumpen av prestationsångest. För att de har en arbetsvana som är mycket större än vad min är. Och det är sådana saker man måste räkna in.
Mm.
Men om man bara berättar om lite hur hjärnan funkar när man blir utbränd. För mig var det att jag blev helt känslokall. Min kropp och min hjärna orkade inte processa känslor överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg så tydligt att jag skrev ett blogginlägg om detta när jag hade varit utmattad i kanske 2 månader. Att jag kunde sitta på ett flygplan liksom mellan Stockholm och Ängelholm.
Mm.
Och så kommer jag ihåg under start och landning att jag tänkte så här, ja, om det här planet störtar nu, då det gör inte så mycket. Då har jag levt ett trevligt liv. Men det är inte mer än så. Därför kroppen orkar inte känna någonting.
Mm.
Jag blev liksom som en grönsak. Jag var inte glad, jag var inte ledsen. Jag var inte sprallig, men jag var inte heller liksom så att jag bara låg och grät. Jag var bara totalt neutral till allting.
Ja,
och det är också en hopplös. Liksom. Men så här i efterhand förstår man ju att det är ju depressionsstadiet av det här.
Ja.
Jag levde med en naiv tanke om att, ja, men när man är deprimerad, ja, men då vill man dö, man tycker att allt är hopplöst. Och... Nej, en depression kan också vara total känslokallhet.
Mm.
Och det var det jag fick uppleva. Men nu har jag bara svarat på de psykiska.
Ja.
Har vi tid för de fysiska också?
Ja,
ja, men som sagt, dåligt immunförsvar. Sen så fick jag stressutslag över hela ryggen. Små knottror över hela ryggen. Och jag blev ljudkänslig. Om jag satt på ett fik och skulle prata med någon så tyckte jag liksom, ja, men ni måste sänka den här musiken för jag hör inte vad jag själv tänker. Och jag kunde inte titta på tv just för koncentrationsstörningarna och att det var mycket ljud. Det var återigen för mycket för hjärnan att processa. Och det är då den går in i det här lite björnen går i ide-stadiet. Ja. För att den ska skydda sig själv. Och det var så min utmattning kom smygandes. Liksom.
Men du blev ju i alla fall till slut sjukskriven.
Mm.
Tack och lov för det kanske.
Verkligen.
Men vad hände då? Liksom, hur gick det till?
Ja, men jag gick ju till den här läkaren med mina symptom. Och han hittade ingenting. Och då fick jag tips av en vän som några månader tidigare hade blivit utbränd, och hon sa det. Alltså hon höjde varningsflaggen för mig och sa att oj oj, här kan det vara precis samma historia för dig. Mm. Och så sa hon, om din läkare inte verkar titta på liksom psykiska men överhuvudtaget, byt läkare. Så jag gjorde det, så jag gick till en annan läkare på den här vårdcentralen. Och första gången jag kom dit så satte hon sig och frågade frågor som den första läkaren inte hade gjort. Hon frågade liksom, hur ser din vardag ut? Stressar du mycket? Hinner du sova tillräckligt? Och då började jag säga, nej, jag sover liksom 4 timmar per natt. Jag känner ständig oro och prestationsångest. Hon bara, ja men det här är ju utmattningssyndrom. Det är ju inget snack om saken. Mm. Så fort jag då hamnar hos rätt läkare så fick jag ju bukt med vad det faktiskt var. Men det är ju tråkigt att man ska behöva förlita sig på att hamna hos rätt läkare.
Ja, liksom. Gud, alltså det är så sjukt.
Det ska inte behöva vara så.
Titta liksom hur samhället ser ut idag. Hur kan en läkare inte alltså fråga de frågorna det första man gör?
Ja, men alltså, det borde ingå i paketet.
Ja, verkligen. Det var inte ens ett alternativ. Vad skickar det hem där igen?
Nej, ja, alltså, liksom, vi väntar några veckor och ser om det går över. Man bara, ja, det gjorde du inte. Nej. Men samtidigt, det måste vara jättesvårt för en läkare. Här kommer någon med symptom och bara, okej, var ska jag börja leta?
Ja, jo. Det blir ju så.
Men jag hoppas ju samtidigt att ju mer man pratar om stressrelaterad ångest och jag hoppas liksom att läkarkåren också, vilket de såklart gör, att de börjar titta mer åt det hållet också. Mm. Att det inte bara är liksom brutna armar som man söker hjälp för längre.
Nej, precis. Men så här, alltså, går man i terapi när man blir utbränd?
Ja, jag gjorde det. Jag fick remiss till en kvinna som liksom har varit guld för mig. Mm. Jag önskar att jag kunde gifta mig med henne, för att hon är så otroligt vettig. Men först så gick jag några månader där jag bara låg hemma och sov. Det var början på min sjukskrivning. För att i början så kan man inte ta in saker. Jag behövde bara vila för att komma tillbaka till liksom en normal människonivå. Och sen fick jag gå till den här kvinnan och sitta och prata. Och det har ju... Är det någonting som har hjälpt förutom sömn, så är det det.
Mm. Men du skrev ett blogginlägg som du nämnde i början på din sjukskrivning där. Med rubriken att älska sitt jobb för mycket. Mm. Kan du utveckla det lite?
Ja, alltså när man tycker att någonting är svinkul så vill man inte bli av med det. Man vill visa att man kan. Man vill visa hur kul man tycker att det är. Man vill helt enkelt inte bli av med det. Och det är ju det som gör att det också... Har man ett tråkigt jobb så tar det emot att jobba övertid utan att få betalt. Men jag tyckte att mitt jobb var så roligt att jag med glädje satt en fredagkväll och en lördagkväll och en söndagmorgon och gjorde research om Juha-Matti Altonen som spelar i Rögle. Alltså, någonstans så blir man ju lite arbetsskadad för att man tycker att det är så kul. Ja. Man blir liksom ett lättare offer, inbillar jag mig.
Ja, men för att det är svårt att skilja på vad som är fritid och vad som är jobb. För man tycker det är så kul så man kan göra det på fritiden också.
Ja, precis. Och det är, då börjar man gå in i ett ganska farligt mönster när man inte kan särskilja jobb och fritid. Ja, men vad är jobb? Vad är fritid? Hur många timmar jobb blir det då när jag sitter på min fritid och ändå tycker att det är lite kul att göra den här researchen? Vad är jobb och vad är fritid? Superlurigt.
Ja.
Men jag tror att då får man påminna sig själv liksom att sätta stopp. Planera in ledighet. Planera in, okej, nu ska jag inte göra mitt jobb hur kul det än är. För att jag tror också att man tänker att jag måste bli så bra så himla fort. Men vi har ju hela livet på oss. Ja. Vad har vi så bråttom för? Mm.
Eller hur?
Mm. Och det tror jag att man ska påminna sig om.
Ja, men det brukar vi se i andra sammanhang också. Så här bara, men vi är bara 23. Vi ska liksom förhoppningsvis leva väldigt många år till.
Spar på krafterna.
Ja, man hinner liksom.
Men det är också, ja, men man är driven, man vill mycket. Men sen så har vi också, vi är uppväxta i ett samhälle där vi har fått höra att det är svårt att få jobb. Mm. Man ska vara tacksam så fort man väl har fått ett jobb och man ska hålla stenhårt i det. För det står många andra på kö efteråt. Det är klart att redan från början har man ju förutsättningar som säger att du måste verkligen lägga ner din själ i det här.
Ja, man har hela tiden så här, det är så hård konkurrens. Ja, och det är liksom så här,
man har en chans.
Liksom. Ja, men verkligen.
Och hur konstigt är det att man har prestationsångest när man får höra, du har en chans.
Okej. Ja, men vi tänkte komma in lite på prestationsångesten. Alltså, hur har du den med det? För du sa ju att du, när du var yngre, var ganska ångestfri och inte så mycket. Mm. Men alltså, hur hanterar du prestationsångesten som har kommit nu då?
men den prestationsångesten var så otroligt tydlig för mig att den kom för att ingen lärde mig hur jag skulle göra mitt jobb. Jag hade ett yrke där jag ständigt visade utåt och jag skulle hela tiden kunna saker. Och det finns någonting som heter imposter syndrome. Det måste alla googla.
Oh my god, vad är det?
Bluffsyndromet är det på svenska.
Mm.
Det är en känsla att snart kommer någon komma på att jag är en bluff.
Ja. Oh my god, jag har sagt exakt de orden så många gånger.
Snart kommer någon komma på att jag inte kan någonting, att jag är totalt värdelös och snart kommer hela den här...
Alltså jag får ögonen för att jag har verkligen tänkt den tanken så jävla många gånger.
Ja, men jag också. Hur många gånger diskuterar vi inte det? Bara snart kommer någon på att vi kan inte alls föreläsa.
Nej, men precis. Och den här känslan, den är ju fruktansvärd. Hur mycket energi suger inte den känslan?
Ja, den suger till 50% minst av min energi liksom.
Precis så är det. Och så har jag också känt. Och så känner jag i viss mån fortfarande.
Mm.
Problemet med imposter syndrome är att i och med att man känner den här osäkerheten, vad gör man då? För att ingen ska komma på att man är en bluff. Jo, då pluggar man ännu hårdare. Man kör på ännu hårdare. För om någon ställer en fråga, då ska man vara beredd att svara. Man ska ha svar på tal hela tiden. Någon ska kunna väcka en mitt i natten och du ska kunna bevisa att du kan.
Ja.
Hur mycket energi tar inte det?
Alltså fy fan, när du... Alltså shit.
Ja, men det är helt galet. Alltså förstå hur många som går runt med det här.
Ja, gud ja.
Men då är frågan så här, varför går vi runt med det? För mig var det för att ingen någonsin sa till mig, Isabel, du är en riktigt bra programledare. Jag hade, även om det hade funnits saker som du såklart gör, som jag behöver jobba på, så hade jag behövt göra, Isabel, du är bra på ditt jobb. Det här och det här, det gör du superbra. Det här, ett annat moment, ja men där finns det tre alternativ som man kanske kan göra det på ett annat sätt. Mm. Men man behöver ju den här återkopplingen. Man behöver bekräftelsen på att, okej, du är på rätt väg. Du är någonting värd. Istället fick jag höra, fattar du hur glad du ska vara att du har fått det här jobbet? Att du får den här chansen? Vad bygger det för självförtroende?
Nej, men
inget alls.
Inget alls, precis.
Och detta är någonting som jag pratar om hela tiden. Man måste få feedback. Man måste veta riktlinjerna i sitt arbete. Och liksom, ja, men har du en fritidssyssla? Ja, men säg att du spelar fotboll. Ja, men du måste ju veta vad som förväntas av dig. Vill du ha fler spelminuter på en match? Ja, men okej, hej tränaren. Vad behöver jag göra för att ta nästa kliv? Det behöver man veta i olika liksom, moment i livet.
Mm.
Det måste vi börja ta reda på och återigen kräva den här feedbacken.
Mm.
Det tycker jag är viktigt.
Ja. Så viktigt.
Ja.
Men har du så här, kan du ge typ 3 konkreta tips för att lindra prestationsångest? För vi har ju sett en YouTube-video med dig som vi älskar, som är så himla klockren.
Ja.
Men vi tänkte att du får välja ut 3 tips.
3 av de 10 som jag gjorde där. Jo, precis. Men jag tycker någonting som jag har känt har varit viktigt, att feedbacka sig själv. För att ofta så är det att man, när man har gjort någonting, så känner man, man är så himla självkritisk. Ja, men det här gjorde jag dåligt. Det här, här var jag värdelös. Men när man börjar plita ner på ett papper, vad var bra? Vad var dåligt? Då börjar man se att, nej men jag gjorde ju riktigt mycket som faktiskt var bra också. När man bara skriver ner på ett papper så benar man ut saker för sig själv. Och sen så brukar jag ha en favoritkolumn där jag skriver liksom 3 sätt som jag kan ge mig själv bättre förutsättningar. Okej, ja, men jag kanske hade en sändning där jag känner mig lite tankspridd. Jag har lite dålig energi. Liksom. Okej, sova bättre. Äta bättre. 2 förutsättningar som gör det lättare för mig. En annan förutsättning. Ja, men jag hade behövt läsa på mer om det här motståndarlagets målvakt. Där kände jag att där hade jag lagt för lite energi. Bra, feedbacka dig själv. Detsamma gäller en redovisning i skolan. Feedbacka dig själv. För ofta glömmer man bort att tänka vad man själv tycker är bra. Man tänker så här, jaha, tyckte mina klasskompisar att det här dög? Tyckte läraren att det var bra nog? Tyckte mormor att det var bra nog? Man bryr sig om alla andra förutom sig själv.
Mm.
Och ibland måste man bara känna efter att så här, nej, jag tyckte att det här skämtet jag drog där, det var riktigt bra. Och så får man klappa sig själv på axeln lite grann.
Ja.
Så första tipset är att feedbacka sig själv.
Mm.
Det andra tipset är ganska snarlikt. Det är att bara ta feedback från ett fåtal människor. Återigen, man, liksom, man tar ut alla tentakler och känner av vad alla tycker och tänker. Det är inte viktigt. Att när jag jobbar till exempel, då vill jag ha feedback från min chef, min producent, och så har jag 2 vänner som jobbar i branschen som jag vet att de vill mig väl, de kan mitt yrke och vet liksom hur det ska se ut och de är schyssta mot mig. De säger inte saker bara för att vara elaka som gubbar på Twitter kan göra. Att så här, man måste börja välja vem man tar feedback ifrån. om en främling går in på din Instagram och liksom kritiserar ditt utseende, så får man säga, okej, är det viktigt vad den här främlingen tycker om mitt utseende? Absolut inte. Då sållar vi bort det. Mm. Och det är ju jättesvårt såklart att göra det, men jag tror att börjar man tänka i de banorna så blir det i alla fall lättare.
Ja, det tror jag verkligen.
Det tror jag också.
Och ett tredje tips, då skulle jag säga fira allt.
Åh, jag älskar det.
Ja, men visst är det mysigt?
Ja.
För ofta är vi så här, ja men nej, det ska bara firas när det är något riktigt stort. Ja. Man ska bara fira när man har fått ett visst jobb, eller när man har fått en befordran, eller när man har vunnit någonting. Mm. När man börjar fira de små vinsterna, tycker jag är himla härligt.
Ja.
Känner du att det är så himla jobbigt att redovisa inför klassen, och så gör du den då, ja men fira det, fira att du vågade. Istället för att vara självkritisk och bara, åh, men jag gjorde det här fel. Nej, nej, nej. Fira att du vågade.
Mm.
Har du en kompis som tycker att det är jättejobbigt att söka sommarjobb? Okej, nu har den här personen sökt 5 jobb. Ja, hon kanske inte har fått något. Men det är ju ett framsteg att i alla fall ha sökt.
Mm.
Fira det. Mm. Att man måste liksom börja hitta de här positiva ljusglimtarna. Och alltså, inte bara verkligen vara elak mot sig själv.
Och du behöver inte vara så här världens firande. Men nu ställer vi till och med 50 personer.
Nej, det är lokal och grejer.
Ja, men så här, bjud någon på liksom en liten tårtbit. Det är inte så jäkla svårt. Men ofta glömmer man bort det här. Att det är små steg på vägen som faktiskt är värda att fira.
Ja. Mm. Jag tror att om man börjar fira, då är det liksom lättare att inte, för jag tycker så här, om man inte firar, då är det så lätt att man, ja men man är jättenöjd över den där redovisningen framför klassen, eller vi är skitnöjda med en poddinspelning, men man glömmer ju bort de framstegen så jävla enkelt. Alltså man är glad för det typ i några timmar eller en dag, men sen kommer liksom nästa problem man ska ta itu med. Alltså det är så känns ju livet hela tiden. Men firar man kanske det är liksom, då blir det ju en större happening att man har lyckats med den grejen, och då tar det i alla fall längre tid innan man liksom har glömt bort.
Precis,
det.
Och du alltså stannar
den där,
upp. Du stannar
den där
upp
klappen
lite.
Blir lite längre.
Verkligen.
Ja.
Ja, men sen är det också fint när man då vet liksom att, ja men jag och mina kompisar, vi firar varandra. Då vet man också att här har jag någonting positivt att se fram emot. Här har jag någon som ser mina framsteg, även om de är små, så är det någon som ser det, någon som uppmärksammar det. Superviktigt.
Ja. Men du har ju liksom beskrivit nu om hur det var när du var ny på jobbet och du kände dig liksom osäker, och så jag tror väldigt många kan känna igen sig i det. Vi kan i alla fall göra det, för när man är ny på jobbet, då är det så här, man tror ju av någon jävla anledning att alla har börjat på det jobbet och kan redan allt första dagen. För man vågar liksom inte fråga. Nej. Jag vågade inte ens fråga så här, ursäkta, var ligger saxen?
Nej, men snälla,
utan
inte
jag skulle börja leta efter saxen själv.
Eller så jag bara, hur laddar man ett presentkort? Ja. När jag stod i butik då försökte jag bara ladda det. Jag kunde ju inte
det.
Liksom.
Det är ju då det blir kaos i kassan. För att man börjar mixtra det här med knapparna fram och tillbaka.
Man testar sig fram.
För man vill inte be om hjälp.
Nej.
Men vad har du så här nu i efterhand för tips till någon som liksom är ny på jobbet och kanske känner den känslan som du gör, den här prestationsklumpen, eller bara sådana små saker som vi, att man inte liksom vågar fråga om hjälp. Vad har du liksom för tips?
Mitt tips är att ta reda på förutsättningarna. Vad är det som krävs av mig? Vad ska jag göra för att göra mitt jobb bra? Hur ska jag göra det? Jag brukar jämföra nyanställda liksom med hundvalpar. Att ja, men om du köper en hundvalp, då kan inte du bara, så, nu är du i mitt hem, nu går jag hemifrån, ha det gott, hej.
Nej.
Utan du måste ju lära den här hundvalpen, okej, här, vi kissar inte inomhus, vi biter inte i skor, vi biter inte i möbler. Här sover vi, här äter vi. Man måste ju ge hundvalpen förutsättningar.
Mm.
Och när man har gjort det, då har den ju potential att bli en superbra liten hund.
Mm.
Men ger man inte de här förutsättningarna, hur ska den här hundvalpen veta var saxen ligger?
Nej, exakt.
Förhoppningsvis så ska hundvalpen inte hitta saxen. men fortfarande, att det handlar ju så himla mycket om att ge rätt förutsättningar.
Ja.
Och jag tror att väldigt många företag, de är lite dåliga på det. De är inte så vana vid att det kommer in nya människor som behöver den här hjälpen, utan de tänker att här har ju vi jobbat i kassan och laddat presentkort i 100 år. Det är ju superlätt. Ja, men det är ju lätt för dem som har gjort i 100 år. Ja. Du som kommer in som ny, det är inte så jäkla lätt om man aldrig har fått det förklarat för sig.
Nej.
Så att om det här företaget man börjar hos, om de inte ger den här ganska grundläggande kursen i vad som förväntas och hur man ska göra sitt arbete, då måste man kräva det.
Mm.
Då måste man säga så här, hej, vet du vad? Nu känner jag mig jätteosäker här för att ingen har riktigt sagt till mig hur jag ska göra. Kan inte du sätta dig med mig i 10 minuter och förklara det för mig?
Mm.
Att man måste för sig själv våga stå upp och faktiskt be om det. Och det är inte konstigt.
Nej.
Men man inbillar ju sig själv att det kommer de tycka att jag är tjatig.
Ja, precis.
Det gör de inte. Nej. De kommer bara bli superglada att du gör ditt jobb och tar det seriöst.
Ja, men precis. Det är ju att ta sitt ansvar.
Det är ju precis. Och jag minns ju själv att jag har så här beundrat andra som vågar be om hjälp. Man bara, varför gjorde jag inte bara det?
Nej, men jag älskar ju människor som gör det. Som så här, bara, hallå, var ligger det? Och hur gör man det? Sen fråga om allt. Man bara, jag älskar dig, tänker jag. Om
och så har man själv suttit och ägnat 4 månader åt att liksom ruta med presentkort. Man bara, hade någon bara sagt det så hade det tagit 10 minuter. Ja, då hade jag sparat så mycket tid och energi på det här. Fråga på.
Ja, men vi tänkte så här också. Vi tror att ganska många tänker att bara, men en gång utbränd, alltid utbränd, kanske.
Mm.
Men alltså, hur tog du dig tillbaka? För idag jobbar ju du liksom, du är inte utbränd.
Nej, men alltså, jag känner mig som Isabel 2.0.
Ja. Ja.
Och det är en sån himla befrielse, för att jag hörde ju också det här att har man blivit utmattad, då kommer man vara stresskänslig hela livet och man kommer ha så lätt att falla tillbaka och så kanske det är, men samtidigt så har den här utmattningen gjort att helt plötsligt har jag börjat reflektera över saker. Helt plötsligt så är jag den i min omkrets som vet mest om utmattning. Jag är den som vet mest om stress. Det är jag som ser symptom hos alla andra och kan hjälpa dem. Det är ju en superegenskap.
Mm.
Absolut, jag kanske är mer stresskänslig. Men nu har jag lärt mig känna av symptomen att okej, när jag stressar för mycket, då börjar min hals rossla. Okej, då vet jag att när min hals börjar rossla, då ger jag mig själv liksom en timme på sofflocket. Och det som är viktigt är att inte skuldbelägga sig själv. Jag kan inte säga det många gånger nog. För att det är så vanligt med folk som blir utmattade att de säger, men jag är ju så dålig på att säga nej. Och det är ju, jag blir utbränd för att jag är en högpresterande kvinna. Man måste säga, det är faktorer som har gjort att du lättare har blivit utmattad. För att du har varit så otroligt mån om till exempel ett jobb.
Mm.
Men det är inte det som är anledningen. Det finns anledningar till varför folk inte säger nej. Vad är det för anledning som gör att folk inte säger nej? Kan det vara just den här osäkerheten? Kan det vara att man måste vara någon till lags? Kan det vara att man är rädd att bli av med sitt jobb? För det är klart, är du rädd att bli av med ditt jobb? Det är inte det att du sätter dig på tvären.
Nej.
Så fort du känner så här, nu har jag ganska mycket. Men... Nej, för då känner man så här, nu måste jag prestera ännu bättre.
Mm.
Och det finns liksom anledningar till att folk inte säger nej. Och det måste man börja rota i. Det är därför det är ganska bra att gå i terapi. För att då har man någon som ställer de här motfrågorna till en. För återigen, inte skuldbelägga sig själv tycker jag är en sån himla nyckel.
Ja, gud, det känns så himla viktigt. Alltså det känns ju viktigt i livet med allt man gör. Men jag tror det är ju så himla lätt i de här sammanhangen. När det kommer till jobb och när det kommer, alltså så här, att skuldbelägga sig själv.
Ja.
Men vi gör ju det hela tiden.
Ja.
Alltså, titta bara på, jag kommer ihåg sen, när man gick i skolan. Var i skolbespisningen och någon tappade en bricka med ett glas som gick i kras. Ja, men då applåderade folk i 3 sekunder och skrattade och sen var det inte mer med det. Men personen som själv tappade brickan kände ju, herregud, jag är värdelös, jag är sämst. Hur kan man vara så jäkla dålig som jag är? Man är ju alltid sin värsta kritiker.
Ja, precis. Alltså man tappar ju den här brickan om och om och om igen i huvudet.
Ja, men också, för andra spelar det ju ingen roll.
Nej.
Men ofta är man så jäkla elak mot sig själv. Och det är det här vi måste börja vara lite snällare mot varandra. Och oss själva.
Mm. Men... Om man liksom bortser från så här jobbet och så, om man liksom tänker mer på de som lyssnar på vår podd och liksom fortfarande går i skolan.
Mm.
Vad har du för tips till dem för att de ska undvika att bli utbrända? Alltså det kanske är till hjälp när de kommer ut i arbetslivet, eller så kanske det är faktiskt många som blir utbrända redan under typ högstadiet och gymnasiet för att de sätter så sjukt hög press på sig själva.
Verkligen, och detta, sen jag liksom fick de här mejlen av unga människor i både högstadiet och gymnasiet, så bestämde jag mig bara, nej, jag ska ut och föreläsa för människor som liksom, som går i skolan, som ska ut i ett arbetsliv, som har hela livet framför sig. Jag måste göra det för att ge dem en chans att börja tänka på de här sakerna. För i skolan så läser vi biologi och vi läser psykologi och vi pratar om ditten och datten och vi dissekerar bläckfiskar.
Ja.
Men vi kan inte prata om något så basalt som stress.
Nej.
Som påverkar oss alla. Det gör vi liksom inte. Nej, men när jag gick i skolan, det var ingen som pratade om stress. Det var ingen som pratade om prestationsångest.
Gud,
trots att alla hade det.
Ja.
Det är därför vi måste börja prata om det. Det tror jag är första steget.
Mm.
Men också när man går i skolan, det som jag önskar att man hade gjort, påminna sig själv om, man behöver inte vara bäst på allt. För när man, när jag i alla fall gick i skolan, så var det så vanligt att man kände så här, nej men jag måste ha MVG på alla prov, jag måste ha bästa betyg. Även om man inte visste vad man skulle ha de här betygen till, så visste man ju att jag ska ha bästa betyg.
Precis.
Men där tycker jag, mitt tips är, börja prioritera. Okej, jag tycker att matte, engelska, svenska och idrott är superviktigt. Då lägger jag lite mer krut där. Hemkunskap, nja, där har jag varken intresse eller en framtid. Ja, men då kanske jag pluggar så att jag kan grunderna, men jag behöver liksom inte naila MVG-frågorna varje gång i just det ämnet.
Nej.
Och liksom, med det här sagt så ska man ju inte totalskita i någonting, såklart. Men bara vara lite schysst mot sig själv. Att säga, okej, spelar verkligen det här jättestor roll? Vad jag får på provet om Koreakriget. Nja, det kommer liksom inte göra någonting för din framtid. Så är det bara.
Mm. Men det är ju så orimligt egentligen när man tänker på det. Att så här, men okej, jag vill ha MVG matte, spanska, engelska, biologi, samhällskunskap. Mm. Man bara... När jag liksom, hade jag liksom kunnat säga någonting till 15-åriga Ida, så är det så här, det spelar ingen roll. Du behöver inte plugga till 4 på natten. Liksom.
Nej,
det är helt okej.
Jo, men och det är ganska viktigt. Men sen så vet man ju själv när man gick i skolan och man var där och då. Man kände att, jo, detta är på liv och död. Ja. Jag måste vara bäst. Alltså, detta är någonting också. Ja, men snacka med dina föräldrar. Okej, jag tycker det är skitjobbigt. Jag känner så här och så här. Hjälp mig.
Mm.
För så fort man börjar vädra de här känslorna, både med föräldrar och med lärare och med kompisar, så inser man att ja, men jag är ju inte själv med att känna så här.
Nej, men precis.
Alla mina klasskompisar känner precis likadant. Ja. Garanterat.
Ja, men för mig var det nog mer så här med, alltså jag tyckte ju att, jag tänkte ju inte på hela det här, jag får MVG, men jag tänkte, tänk när provet lämnas ut och jag inte har MVG, vad ska alla de andra tänka då? Jag vill ju att alla andra ska se att, men jag har MVG, för jag är så bäst liksom.
Ja.
Och det är ju så jävla sjukt, vem pluggar jag då för?
Ja, precis.
Ja, men och tänk också klumpen i din mage av prestationsångest. Mm. Tänk bara den klumpen. Mm. Och även om du fick MVG, liksom, hur länge var du glad för det?
Ja, men,
du var ju glad i 10 minuter, för sen skulle du in och skriva nästa prov i nästa ämne.
Och hur mycket brydde sig alla andra? Ingenting.
Nej, absolut.
För de satt ju där med sitt eget och bara...
Ja, precis. Och hade samma känslor de.
Precis.
Men någonting som, när jag gick på gymnasiet, så hade vi en lärare, Christer. Han var min filosofilärare. Och han var märklig på många sätt och vis. Men han hade en teori som jag bara måste berätta om. För jag tyckte den var så fantastisk. Han sa att en gång per termin, en dag per termin, så fick vi ringa in och sjukanmäla oss. Och det var inte för att vi var sjuka, utan det var för att ibland behöver man bara ett break. Och då sa Christer så här, ja, men känner ni att det är mycket? Känner ni att så här, nu har det varit hektiskt, nu behöver jag kompa ut en dag och bara vara ledig. Då får ni det.
Jag älskar
det, ja.
Nej, men är det inte
jag
fantastiskt?
Jag älskar ju Christer.
Man, alltså, shout out. Shout filosofi out. Christer.
Nej, men alltså det tyckte jag var... Då blev det lite så här, okej, min lärare bryr sig om mig.
Ja.
Det blev lite det här frihet under ansvar. Jag visste att så här, okej, nu ska jag välja den här dagen med omsorg. Då kunde man välja att ha den. Ja, men jag kunde ta den här dagen och ta en skogspromenad om jag ville det. Eller ta den och ligga och sova ett helt dygn.
Mm.
Eller om jag kände så här, oh... Nu vet jag att det är dubbla nationella prov nästa vecka. Jag behöver den här dagen och bara inte gå på onödiga lektioner.
Ja.
Som jag då liksom kände att jag behöver använda den här tiden för att plugga inför ett annat prov. Man fick liksom göra lite vad man ville med den.
Mm.
Men det var bara så skönt att höra att en vuxen person förstod alla de här känslorna som gick runt i kroppen, alla tankar i huvudet och bara, så, ni får välja själva vilken dag. Ring bara in och säg, hej Christer, nu är det den här dagen där det är lite väl mycket... Jag stannar hemma.
Mm.
Det tycker jag att alla borde anamma.
Ja. Det är helt fantastiskt.
Vadå för det? Bara den lilla saken öppnar ju upp för mer kunskap. För då fattar man att okej, det är alltså möjligt att det blir för mycket.
Ja.
Och det, så är det för alla liksom.
Verkligen.
Man får en helt annan inställning.
Ja, men jag tycker liksom det är så bra. Ja, och så här, detta bär jag med mig. Men varför kan inte alla företag ha det här?
Ja,
det borde alltså, det är ju
en gång, ja, men jag tänker så här. Ja, men, okej, en gång i halvåret, en dag. Det kan inte kosta så mycket för företag.
Nej,
det kan
nej, det alltså, göra. Man vet ju själv om man gör på en dag så jäkla stor skillnad gör det liksom inte.
Nej, du räddar inte världen
nej,
på en dag.
Nej, precis. Det är ju så.
Alltså nej, det tyckte jag, det är vad jag vill att alla skolor ska införa det.
Ja, och arbetsplatser.
Ja, och arbetsplatser, faktiskt. Absolut.
Wow. Mm. Okej, vi har kommit till sista frågan.
Det går så fort. Man har roligt. Man kan bara sitta och prata hur länge som helst.
Men vad inspirerar dig?
alltså det känns lite klyschigt att säga det, men starka kvinnor, får man säga det?
Ja!
Ja, det inspirerar
jag också.
Ja, jag får så mycket energi när jag tittar på Jennifer Lawrence till exempel. Och när jag tittar på Nina Åkerstam som har skrivit min favoritbok Meningen med hela skiten. Och när jag tittar på Britta Zachary som har det här träningskontot I Hate Workouts. Mm. Man bara, nej men ni är så bra.
Ja.
Ni är så jäkla bra. Och de gör mer för mig än vad liksom vilken man i övriga livet någonsin har gjort. Alltså de ger mig så jäkla mycket. Så det säger jag, starka kvinnor, det är min inspiration.
Älskar.
Skitbra slut. Tack så jättemycket för att du vill gästa Ångestpodden.
Tusen tack för att jag vill komma. Hoppas verkligen att många tar till sig av de här tipsen och mår bättre.
Ja, men man kan även kolla in din YouTube-kanal. Där finns ju lite fler tips.
Det får man med glädje göra.
Vad YouTuber man?
Alltså jag gjorde det här kontot när jag var typ 15 år gammal, så jag tror att jag döpte det till Issa Baby Bell.
Som men det
baby, jag menar Baby Bell-osten. Jag vet inte. Jag tror att bara man googlar Isabelle Boltenstern så kommer YouTube upp. Och där finns ju de här utbrändhetsklippen och prestationsångestklippen och andra roligare klipp.
Ja, de är så skitbra. De är så himla bra, så de vill jag verkligen tipsa om.
Tack, vad kul att höra.
Ja, erkänn lärorikt.
Men alltså jag är verkligen så här, jag kan inte säga att jag själv är i någon riskzon, absolut inte. För det skulle förminska hela det här. Men jag kommer leta efter de här varningssignalerna hos mig själv.
Ja.
Och vissa saker lär jag mig verkligen att jag måste tänka på. Mm. Speciellt när vi pratade om det här, gud det är så svårt att skilja på vad det är jobb, vad det är vardag. Alltså när man har, som vi har gjort, skapat sitt egna jobb. Mm. Det är klart att man tycker det är det roligaste som finns i livet.
Mm.
Men man måste verkligen säga, idag så har jag ingenting med det att göra.
Nej.
Jag jobbar ingenting idag, nej, hur roligt det än är.
Mm. Nej, men idag är jag bara med mig själv, eller idag gör jag sånt som jag annars inte skulle hinna göra.
Ja.
Ja, men jag fick verkligen panik typ, eller så här, jag fick verkligen tårar i ögonen när Isabelle sa det här med att, ja men när ska någon komma på mig? Alltså exakt de orden vet jag ju att jag har sagt till så många av mina vänner, alltså det är den här känslan jag går runt och bär på hela tiden, när ska någon komma på mig?
Mm. Att det liksom är så ett myntat och så att det finns.
Ja, det visste inte jag när jag sa det liksom.
Det är så. Vad heter det på svenska? Bluffsyndromet? Ja, bluffsyndrom.
Ja, det jag ska hem och googla.
Alltså jag tror att det är så vanligt.
Mm.
Och att det börjar redan så här typ i ganska låg ålder.
Mm.
Och då handlar det mer så här, men när ska någon komma på mig? Alltså jag är ju inte snygg egentligen.
Ja, och också den här, när ska någon komma på mig att jag inte är ett snille? För jag har ju suttit upp och pluggat till 4. Egentligen ska man ju få MVG om man har pluggat till bara 9 på kvällen innan. Men jag har suttit upp till 4 på natt. Den. Så när ska någon komma på mig?
Ja, eller så här bara, när ska någon komma på mig om att vi inte är bra entreprenörer?
Mm.
Så är det, så tänker jag ju typ hela tiden.
Ja, så tänker jag med. Mm. Eller bara, jag kan inte föreläsa, jag kan inte liksom, jag vet inte så mycket om så här det tekniska runt och bygga en podd liksom.
Men tänker man typ inte det när man säger att man börjar träffa någon?
Mm.
Då tänker man ju så också, bara, när ska han komma på att jag inte alls är härlig? Jag är inte härlig, jag är inte snygg.
Nej, precis. När ska han lära känna riktiga mig? Liksom?
Ja, och det värsta är ju då när det kommer en kille som behandlar en som skit och man bara, ja, nu kommer han på mig.
Ja.
Alltså, men så är det ju inte.
Nej.
Men man tänker så.
Mm. Usch, det är hemskt. Det är ju därför man får så jävla, alltså, självförtroendet och självkänslan blir ju kört i botten.
Ja.
För att man någonstans går och bygger upp någon egen. Ah, jag vet inte vad det är man håller på med, men det är läskigt. Men jag tycker det är skönt när man blir upplyst om sådana här saker, för det gör ju som du säger att man, när man liksom får lyssna på någon som själv varit drabbad, då blir man ju liksom upplyst på något sätt som gör att man liksom kan själv hålla koll på de här kännetecknen och man blir liksom mera, ja men jag vet inte, varsam om sig själv typ.
Mm. Och sen älskar jag ju när vi pratar prestationsångest.
Mm.
Fira.
Ja.
Fira och återigen. Fira. Så stort tack Isabelle för att du ville gästa Ångestpodden. Vi är så glada för det.
Mm. Veckans hiss då?
Ja, du kan börja.
På tal om så här ämnet. Jag känner vi båda är lite så här ämnesbundna idag. Men jag skulle vilja hissa en bok som är skriven av Nina Åkerstam som heter Meningen med hela skiten. Som handlar om just utbrändhet och prestationskrav och prestationsångest.
Hon blev utmattningsdeprimerad.
Mm.
Alltså grejen är, den här boken är min bibel.
Ja men numera. Alltså den sätter ju, hon har ju skrivit den på ett sätt som man bara, det hade lika gärna kunnat vara jag som hade skrivit den här boken, för det är mina ord.
Gud ja.
Mm. Så den vill jag verkligen hissa och rekommendera starkt till alla, även de som inte kanske har så hög prestation. Alltså jag tror det är bra att läsa den, den ska fan ingå i utbildningen.
I kurslitteraturen, ja. På varje högstadie och gymnasie.
Ja, jag tycker
absolut.
Det.
Absolut. Man läser den så här en gång i åttan och man läser den en gång andra året på gymnasiet.
Ja, typ. Köp den eller låna den på ett bibliotek, den är skitbra verkligen.
Ja, älskar den.
Mm.
Jag vill hissa en blogg på just ämnet utbrändhet som heter All Damn Stories. Alltså All Damn, alltså
Damn.
D-A-M-N stories.com. Och den här bloggen beskriver utbrändhet och utmattningsdepression så bra. Och man får verkligen en förståelse, ett perspektiv på hur det kan vara att leva med det.
Mm.
Och vi tänkte avsluta den här podden med en text från den bloggen. Som vi är så tacksamma för att vi får använda.
Mm. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnitt 89 av Ångestpodden.
Ja, alltså ni är underbara. Glöm inte följa oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden. Och det händer så sjukt mycket kul där. Alltså, nu låter det som att jag bara kom in i vår upplevelsevärld. Men det är så här, vi är verkligen aktiva på den. Och vi lägger upp, ja men vi lägger verkligen upp mycket tycker jag. Så alltså, jag är helt...
Ja, vadå, det går väl inte en dag utan att vi lägger upp någonting där.
Ja, men gud, ibland lägger vi upp tre grejer.
Ja.
Jag blir helt själv ibland. Jag bara, oj.
Ja, eller hur?
Ja.
Kan uppdateras flitigt.
Och om ni vill följa oss så heter jag Ida Hockerstrand på Instagram.
Och jag heter Sofie Hallberg.
Vi blir ju skitglada när ni följer oss.
Ja, det blir vi.
Och nästa vecka börjar vi spela in vår tv-serie Ångestbilen. Hoppas ni är lika taggade som vi.
Ja, så det, såklart ni kommer få se lite så här behind the scenes på Ångestpodden Instan.
Mycket.
Ja. Vi kan väl även avslöja att nästa vecka...
Nej men, vi kommer skaka. Ni kommer bli så omskakade. Jag har varit ett vrak. Efter jag poddade de här avsnitten som ni kommer få ta del av. Jag har ändrat hela min livsuppfattning. Det har jag.
Ja, fast jag tänker ändå, fan har vi verkligen det? Men jag ibland försöker jag ju tänka tillbaka på det här mötet som vi hade med den personen som vi poddade med då. För att jag ska skärpa till mig.
Exakt det jag menar. Jag har ändrat uppfattningen om hur jag borde förhålla mig och leva.
Precis.
Men det är svårare än vad jag trodde.
Ja, man förhåller sig inte till det hela tiden. Men man blir påmind om att man måste.
Och de här tipsen, de ger oss...
Vågar vi se ett bättre liv? Ja, kanske.
Så missa inte nästa vecka.
Ha det bäst.
Hej då!
Utdrag ur blogginlägget Det blev så outhärdligt svart ifrån bloggen alldamnstories.com.
Jag låg i sängen i 9 månader efter den här dagen, efter kraschen, i fosterställning. 9 månader av gråt, skrik i panik i kudden, total utmattning, en hjärna som inte kunde prata och tänka. Ångestrusningar jag inte ens visste var möjliga. Jag lät min pojkvän tvätta mitt hår medan jag satt ner i duschen för jag kunde inte stå på benen. Jag kunde knappt borsta tänderna och vissa dagar kröp jag från sängen till toaletten för att jag var så rädd att ramla ihop om jag ställde mig upp. Den där dagen i december var jag 27 år. Jag var högpresterande, en lovande talang i en global koncern. Jag hade förlorat min mamma i cancer 2 år tidigare och jag var väldigt, väldigt olycklig. Även om jag dolde det för mig själv och för alla i min omgivning. Jag använde mig av adrenalinkickar och prestation för att dölja mina riktiga känslor och för att slippa känna utmattningen och depressionen som legat där i bakgrunden sedan många år tillbaka. Resan därifrån har varit lång, snårig, gått både framåt och bakåt och ingenting, absolut ingenting, tar jag längre för givet. Men jag har förändrat mitt liv och hela mig själv. Jag är så långt ifrån den där stressade, karriärsinriktade tjejen som bara bryr sig om prestation längre. Nu är jag grundad, trygg i mig själv, harmonisk med det som finns i mitt liv och är allt annat än prestationsinriktad. Jag lever inte längre effektivt, jag lever närvarande och kärleksfullt. Så detta är min berättelse om den där dagen när jag gick in i väggen. Så här kan det gå till. och såklart på en miljon andra sätt. Alla har sin resa. Och framförallt, så här kan det gå när man stressar, lever effektivt i allt man gör, pressar in aktiviteter i livet, undviker det jobbiga inombords, lever med ångest eller depression, struntar i sig själv, tänker att allt är en tävling, skjuter all vila till senare och inte lever i kontakt med sin kropp och sina känslor. Om man lever i huvudet utan att närvara i helheten, det kan gå så jävla illa.